Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, en podd som görs i samarbete med Svenskt Näringsliv och deras kampanj Sjukskrivning är inte coolt. Nej, Svenskt Näringsliv har inget med det här att göra, utan den här podden bekostas av er lyssnare som blir patroner på patreon.com/sinnessjukt, vilket gör att även ni som lyssnar på gratisavsnitten slipper fundera på huruvida det finns någon skum finansiär i bakgrunden som påverkar innehållet. Om innehållet är undermåligt eller så, så beror det i så fall bara på att jag är obegåvad och inget annat. Innan vi drar igång dagens avsnitt vill jag bara tipsa er som gillade Freud-dokumentären och Margit Norell-dokumentären i tidigare avsnitt om att jag har medverkat i På spåret-vinnaren Fritte Fritzons podd Allt du velat veta och pratat om Sigmund Freud, men även lite om Margit Norell.
Roland Paulsen skrev ju en artikel i DN om det nu, att han hade tappat tron på psykoanalysen.
Precis.
Sen varför han går i psykoanalys, det är väl en annan historia, men att hans terapeut hade somnat.
Var det ja, precis. Och jag tror inte han kände till att det här är liksom en såhär, vilket låter helt sjukt, men det är en såhär diskussion som har funnits inom psykoanalysen efter Freuds död. Alltså, är det okej att somna eller inte? Det fanns bland annat en svensk psykoanalytiker som heter Nils Haak, som var såhär, han var chef på Sankt Görans psykiatrimottagning, som var ett flaggskeppsmottagningen i Stockholm. Han var liksom att man kunde somna. Frida från Reichmann, som jag nämnde tidigare, som var för övrigt Margit Norells stora idol, hon framförde på 50-talet försiktig kritik mot det där. Men jag tror inte att det är riktigt bra att man sover under psykoanalysen. Mm.
Jag tycker det är självklart att psykoanalytikerna måste kunna få sova lite grann.
Ja, i och för sig det.
Och angående uppföljningen på Thomas Eriksson-granskningen har nu inte bara DN och Läkartidningen skrivit om den, utan även Västerbottens-Kurirens Sofia Mirjamsdotter, varpå två chefer på Länsstyrelsen Västerbotten skrev en ursinnig replik, och jag därefter tyvärr var tvungen att skriva en egen replik och göra slarvsylta av de här arma tjänstemännen, trots att statsanställda är det bästa jag vet, näst rabarberkräm. Om du som lyssnar också vill ställa insinuanta frågor till mig i det publika rummet eller bara höra mig prata om psykisk sjukdom, så kommer jag till Ystad på onsdag i nästa vecka och blir intervjuad på scen på ett event som anordnas av 5 skånska kommuner. Det riktar sig främst till anhöriga till personer med psykisk sjukdom, men alla får komma och ingen föranmälan krävs. 18.00 till 19.30 i Österportgymnasiets aula är det som gäller, nu på onsdag den 6 mars alltså. Jag var för övrigt i förra veckan i Göteborg och gjorde detsamma och kommer även om 3 veckor till Umeå universitet den 20 mars. Och om du som lyssnar vill anordna ett liknande event med en av landets minst karismatiska journalister på ditt företag eller i din kommun eller vårdavdelning eller så finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Hur som helst, nu har alltså blivit dags för den andra delen av min och Markus Takenens sömnspecial. Här pratar vi om olika sömndiagnoser som insomni, restless legs syndrome och obstruktiv sömnapné, men också lite grann om parasomnier, narkolepsi och hypersomni. Dessutom pratar vi om sömnens betydelse vid psykiatriska diagnoser som depression, bipolär sjukdom, ångest, ADHD och autism. Jag sa ju i förra avsnittet att jag övervägde att dela upp den kommande behandlingsdelen i 2 avsnitt eftersom den blev så lång, och det kommer jag nu också att göra. Det känns alltid trist att lägga behandlingsdelar bakom betalvägg, så nu får ni i varje fall en del av den i nästa avsnitt som inte blir Patreon-exklusivt. Där pratar vi om generella principer för behandling av sömnbesvär, sömnhygienråd, KBTI och läkemedelsbehandling av sömnbesvär, där vi börjar gå igenom olika läkemedel som melatonin, sopiklon eller Imovane som produktnamnet exempelvis kan vara, samt Zolpidem eller Stilnoct. Och vi pratar om vilka nackdelar de har och hur effektiva de är och varför man behöver vara försiktiga med somliga av dem, samt varför en del läkare trots det tycks förskriva dem rätt slentrianmässigt. I den fjärde delen sen fortsätter vi på läkemedelsspåret och pratar om risken för tillvänjning, om biverkningar av sopiklon. Vi pratar om propiomacin eller propavan. Är det mildare än de så kallade Z-substanserna och varför ska man vara försiktig med propavan hos äldre patienter? Vi pratar även om hydroxicin eller Atarax. Är det också ett mildare sömnmedel? Kan det vara giftigt i höga doser? Är det effektivt och vilka är biverkningarna? Vi pratar även om de antidepressiva och antipsykotiska läkemedel som har sederande effekt. Det blir alltså rätt mycket läkemedel, men vi pratar även om tyngdtecken och fysisk aktivitet. Hur står det till med evidensen där egentligen? Sen kommer vi in på behandling av specifika sömndiagnoser, insomni, obstruktiv sömnapné, restless leg syndrome, parasomnier och narkolepsi. Det blir dock väldigt översiktligt vad det gäller de två senare av utrymmesskäl. Vi pratar även om hur man behandlar sömnbesvär vid psykiatriska diagnoser som just depression, bipolär sjukdom, ångestsyndrom, ADHD och autism, där behandlingarna av olika skäl skiljer sig lite åt. Och om ni vill lyssna på det avsnittet när det släpps så blir ni alltså medlemmar på patreon.com/sinnessjukt om ni inte redan är det. Jag har även beslutat att återigen låta alla nya patroners första betalning gå till Ukraina nu under mars månad. Jag har tidigare gjort två insamlingar till Läkare utan gränser respektive Blågula bilen. Jag har även gjort reklam för insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina och deras kampanj Say It. Men nu tänkte jag skänka pengarna till en annan insamling som jag har skänkt till privat innan, vilket jag för sig har gjort till andra organisationer också. Men den här gången går pengarna till Jonas von Matern som är före detta kustjägare och som under kriget på egen hand har köpt in och kört ner 48 bilar till Ukraina fulla med förnödenheter till trupperna vid fronten. Bland annat specialtillverkade flytvästar som kan bära tungt utrustade soldater, sjukvårdsutrustning och minröjningskit som han även utbildar soldaterna i så att de ifall de hamnar i minfält kan ta sig ut. Det här är alltså småbarnspappor och mammor som överlever tack vare Jonas och om ni nu testar Patreon och inte blir nöjda så kan ni säga upp medlemskapet efter första betalningen så går inte en spänn till mig utan allting till Jonas och även om ni fortsätter vara patroner så går första betalningen till hans insamling och det gäller alltså alla nya patroner under hela mars månad. Om ni själva vill köpa utrustningskit som Jonas kör ner till fronten så finns en länk till det i avsnittsbeskrivningen. Extremt smidigt för er. Ni behöver inte göra någonting utan bara betala och återgå till ert löneslaveri så sköter Jonas resten. Med det sagt har det blivit dags att återbesöka överläkaren och poddfavoriten Markus Tahkinen. Varsågoda. Om vi då går vidare till specifika sömndiagnoser så kan vi kanske återigen påminna alla om att alla sover dåligt perioder och kroppen har sitt sätt att kompensera för det. Det går väldigt ofta över av sig självt, men förstås inte alltid. Är det en bra sammanfattning?
Helt sant.
Och det finns ju som vanligt ganska olika siffror på exakt hur vanligt det är med sömnproblem. Men jag tänker för att ge lyssnarna en bild av hur vanligt det är med dels kanske mer allmänna sömnproblem och hur många som sen uppfyller kriterierna för en riktig sömnstörning så att säga. Vad kan man säga då lite kort?
Ja men ungefär 40% av befolkningen tycker att de någon gång sover dåligt i sådana här enkäter. Ofta sträcker det sig väl över hur har du sovit det senaste året eller hur är din allmänna hälsa det senaste året. Så där klockar ungefär 40% in på det. Och av i befolkningen, om man tittar på de stora sömndiagnoserna som då ändå får sägas vara insomni och obstruktiv sömnapné, så ungefär 10% av varje med en del överlappningar mellan de två diagnoserna också. Så det säger ju någonting om att det ändå är ungefär hälften av alla de här som sover dåligt som kanske helt enkelt bara behöver som klarar sig med lite andra typer av åtgärder, sömnhygien, råd, annat.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Precis. Och du är inne lite grann på det här, men de här sömnstörningarna har ju såklart olika symptom som vi kommer gå igenom, men jag gissar att det här, likt hur det är för psykiska diagnoser, inte är direkt liksom täta skott mellan diagnoserna. En del symptom antar jag är överlappande, och sen gissar jag att många som har typ sömnapné kanske får lite insomnibesvär och vice versa och sådär, så att det är inte helt olika diagnoser heller på något sätt.
Så är det absolut, det överlappar mycket, och det är nog en utmaning, men där har man ju fördelen att jämfört med många av de psykiatriska diagnoserna så har vi ju någonting konkret vi mäter. Vi har väldigt mycket mer mätning i sömnmedicinen, så att det är ju väldigt behagligt, tror jag, som sömnmedicinare att man
kan peka på olika värden och så vidare.
Ja, 100%.
Det är bra. Sömnbesvär är också vanligt i alla åldrar, men om jag förstod saken rätt i boken så överlag så i alla fall så tilltar de med åldern.
Absolut tilltar de med åldern. Och sen så är det ju, finns det ju alltid ett mått av det här med skolan och tankar kring utveckling och vad man behöver lära sig när, som kan göra att det finns en lite större brådska i om barn sover dåligt. Det vill säga det här vänta och man väntar, gör vissa sömnhygieniska åtgärder. Det kanske inte alls är lika relevant hos unga och barn, för att det här en termin av dålig sömn gör att man hamnar efter. Och, ja, det kan bli så att det kan vara så att, eller det är så att äldre har mer problem. Men det kan vara mer brådskande att söka för unga, eftersom de går förbi andra stadier.
Jag förstår. Och i det här segmentet kommer vi dels att gå igenom de vanligaste sömnstörningarna, dels några lite mindre vanliga, och sen även prata om sömnens koppling till psykiska diagnoser av olika slag. Vi kommer inte kunna djupdyka allt såklart, det hör ni när jag berättar om schemat. Men man vill ju såklart kunna ge lite tips också, och det kommer vi att göra och hänvisa till en del specifika studier också ifall ni vill veta mer och inte tycker att det här är tillräckligt. Men om vi börjar med den allra vanligaste sömnstörningen, Marcus, så kallas den insomni, vilket du har nämnt redan. Och där är det så mycket som 10-30% av alla vuxna som har insomnisymptom, och runt 6-10% uppfyller diagnoskriterierna. Så det här är alltså kolossalt vanligt, och namnet insomni kanske för tankarna till insomning eller insomningsbesvär, vilket i och för sig inte är helt fel, men det är inte heller helt rätt. Hur skulle du vilja beskriva insomni?
Ja, men insomni är ju helt enkelt ett styrningsproblem i sömnen. Det är antingen att vi inte kommer igång med den, det vill säga att vi liksom den här startmotorn för sömnen inte kommer igång i god tid, eller att vi inte kommer ner tillräckligt djupt så att vi helt enkelt har, ja, men vi vaknar upp och ibland mer eller mindre svårt att somna om också. Där det kan ju vara väldigt, man kan tänka på patienter som man har haft med ångest, depression och annat, där man liksom vaknar upp mitt i natten och så får man massor av tankar. Man är liksom inte återställd och stress och ja, ortosomni på det. Det vill säga man ligger där och tänker på att man måste sova för man ska få bättre.
Ja, men det där känner jag jättemycket igen från när jag hade depression sådär. I ganska vedvärdigt. Men du är inne lite grann på det redan, men vilka är diagnoskriterierna utöver det du nämner hittills så att säga?
Men dels är det ju de här sakerna med reglering, men Men det är också, ja, men det är också att det ska ha varit en längre tid. Man måste ändå klocka in 3 månader eller längre för att det ska bli en diagnos.
Just det.
Det är och så ska det, som på så många psykiatriska diagnoser, så kan man ju titta så att det inte finns en konkret annan orsak där alkohol kan vara ett problem. Det kan vara ett problem med till exempel andra somatiska sjukdomar.
Just det, så att man måste säkerställa att det inte är något helt annat som spökar innan man sätter den diagnosen. Men trots det så tänker jag att alltså, det här tillhör ju en av de sömndiagnoserna som ofta går över av sig själv med tiden. Och jag tänker att det kanske kan vara ett skäl till att man har satt ett ganska långt tidsspann på diagnoskriterierna. 3 månader att jämföra med exempelvis då depression, där man brukar säga att besvären ska vara i typ minst 2 veckor eller sådär. Mm. Så det är därför, så att säga.
Ja, men det är väl därför, och det är ju så, som vi konstaterar, så är det väldigt vanligt med kortare episoder av dålig sömn, och då får vara säkert 40% en underrapportering.
Ja, precis. Men jag tänker att om man nu känner att man känner igen sig i de här symptomen du beskriver, vilket jag tror att ganska många gör då, med att man har svårt att somna eller att man vaknar upp mitt i natten och har svårt att somna om och sådär. Om man inte haft det, alltså, i 3 månader eller mer, tycker du att man ska söka hjälp tidigare ändå, eller ska man liksom vänta? Hur ska man resonera?
Det finns väl någonting vettigt i att pröva en hel del av det som kallas sömnhygieniska råd, eller göra saker åt det själv först. Men samtidigt så har vi ju med 1177, med annat, ett bra system för att bara ringa in och fråga och få lite rådgivning. Jag menar, skulle jag sätta mig med Excel så skulle jag behöva mycket rådgivning, och det är inte så att alla människor är födda sömnexperter, så att man kanske har sovit dåligt fram till en tenta och är orolig för det, eller det är någonting som har hänt och man är orolig för, kommer jag bli sämre i min depression, och det är ju klart man ska ringa in för det. Men själva det här att tänka att man skulle göra sömnmätningar eller börja mäta för mycket själv för tidigt, nej, det känns helt onödigt.
Okej, men om man har den här typen av problem lite tillfälligt och haft det någon vecka eller två och sådär, och inte ha så stora problem i övrigt, så ska man inte belasta vården heller och höra av sig. Liksom.
Det finns ju alltid någonstans, och det glömmer vi ibland, finns det ju alltid någon sorts grundprincip och lagstadgat att man i vården ska vara ganska hårda i sin sortering av sjukt och friskt. Det vill säga att mycket av vårdens resurser ska egentligen gå till de som är väldigt sjuka. Mm.
Precis, samtidigt så är det svårt att veta också som patient när gränsen går, så att säga. Så att då, om man söker, så kan man bli triagerad ganska snabbt, antar jag, att men du går hem och försök tänka på din sömnhygien, och så ser vi om det inte har blivit bättre om 2 månader, så kan du komma tillbaka. Så att det kanske inte krävs jättemycket resurser av vården om man söker i onödan heller, så att säga.
Helt sant.
Det är ju också så att insomnibesvär kan ju också se lite olika ut med åldern, har jag förstått. På vilket sätt kan det skilja sig åt?
Jo, men ju äldre man blir, så blir det mer typiskt de här uppvaknandena. Alltså att man liksom vaknar upp tidigt. Man ser också väldigt mycket skillnad mellan kvinnor och män, där det är vanligare hos kvinnor. Och där finns det väl teorier kring hormoner som det så ofta finns. Men det finns också en ganska intressant, ett intressant spår med att det faktiskt i väldigt många kulturer är ett ganska stort tryck på kvinnan som någon sorts liksom hushållsbärare. Du som har hand om barnen, du som ser till att allting funkar, så den här liksom centrala delen i mångas liv blir kvinnan sen i slutändan att liksom den botten för, det vill säga att man, det får inte falla igenom där.
Precis, så det skulle kunna finnas både biologiska och, vad ska man säga, sociala förklaringar till att insomni är vanliga.
100%.
Okej, vi kommer att prata mer om insomni i sista segmentet, som handlar om behandling, men jag tänker att vi kan gå vidare till nästa sömnstörning lite snabbt, och det är RLS, Restless Legs Syndrome, som även kallas Willis Ekboms sjukdom, vilket jag gissar är en lite äldre benämning. Men kan du beskriva vad det här är för någonting?
Till att börja med älskar jag ju en bra namn. Tänk om det fanns en Christian Dahlströms sjukdom. Det skulle ju vara någonting. Det är väldigt skönt att man har bytt namn på många av de här sakerna. För med namnet bara så hör man ju nästan direkt vad det handlar om. Det är en sån här mycket obehaglig känsla. Ofta djupt i benen. av liksom så här lite spänningar, pirrningar, elektriska stötar. Och ofta är de väldigt mycket fokus på kväll och natt. Inte bara natt, vi pratar ju sömn nu, men kvällsdelen är också viktig. Så det här är väl bara konkret vad det är för.
Ja, och det förstår man ju själv att om det pirrar i benen när man ska lägga sig och sova så blir det svårare att somna helt enkelt. Det låter begripligt. Det här är någonting som finns i alla åldrar, men som jag förstått det så blir det vanligare med åldern. Och trots namnet då så kan det även drabba andra kroppsdelar än benen, även om benen är överlägset vanligast.
Benen är överlägset vanligast och det är ofta där också det börjar. Ibland går det till armarna lite senare, så att då okay. Är det mycket, det är väl armarna som är näst på tur. Men det är inte alls alltid ens kommer dit.
Okej, och kvinnor har ungefär 40% högre risk att drabbas av insomni som vi pratade om innan. Men för restless legs är skillnaden ännu större, om jag har förstått saken.
Det är dubbelt så vanligt hos kvinnor. Så att det är liksom, det är betydligt vanligare hos kvinnor. Och det tycker jag också att det är en typisk sån där sak som kanske behandlats lite styvmoderligt genom åren. Äldre, alltså det är vanligt hos äldre, mycket vanligt hos äldre ja. Kvinnor och leder till en hel del social isolering som vi ska komma in lite på. Så att det är verkligen något jag tycker man borde vara lite mer observant på. Det är inte alls att negligera.
Nej, precis. Man kan tänka sig att det kommit in äldre kvinnor och klagat på att det pirrar i benen och så kanske doktorn är lite, ja men det är sånt här, inte så allvarligt. Men...
Och det är ju inte bara det, utan det är lite grann något jag har tänkt på när man, också när jag jobbat med liksom volontärprojekt och annat sånt, att som patient, när man kommer in till sjukvården så är det ju, ofta man kommer in med flera besvär. Du kommer in med liksom, ja, men det pirrar i benen, du kanske har högt blodtryck. Och doktorn kan ofta ha någonting som de är ganska fokuserade på. Så fungerar även jag även i mina bästa dagar, att man liksom sorterar fram det som bedöms som mest akut. Det kanske är blodtrycket som har stuckit iväg. Mm. Och då kan det vara värt att bara en gång till nämna att ja, men det här med benen, för att det kan bli lätt kännas nog som att, ja, men, som du sa, men det är liksom inte så farligt, vi tar det på nästa besök. Men det kanske leder till att du sover sämre och att du får högre blodtryck. Så att man kan gå tillbaka till det och ändå nämna det igen.
Ja, och jag tänker så här, restless legs, det låter kanske inte så allvarligt, alltså själva namnet då. Och oftast så är väl inte det heller. Alltså ofta, de flesta som har det har liksom lindriga besvär som det är med de flesta sjukdomar. Men det kan också vara så att man har väldigt stora besvär och då kan det, har jag förstått, få en massa liksom jättestora konsekvenser. Inte minst på sömnen som du är inne på också, men även sociala konsekvenser som att man inte vågar gå på restaurang eller bio eller sådär eftersom man är orolig för att det ska börja krypa i benen och sådär. Det låter väldigt påfrestande.
Det är det verkligen, och det är inte... Det är en grupp också som kanske har en tendens, den åldrande populationen har en tendens åt mera ensamhet, man isolerar sig något mer, och att då ha någonting där man känner att man måste gå upp och promenera mitt i middagen eller man besväras när man sitter i kyrkan eller sitter på konserten eller något sånt där, och inte, det blir ju, då väljer man kanske att stanna hemma, och ensamhet som vi har pratat om någon gång förut, det är också farligt på sitt sätt. Så att det här, och sen bara den dåliga sömnen gör ju att du inte orkar. Så att vissa är det absolut en mild sjukdom för, mest vissa är det väldigt handikappande.
Jag förstår. Man talar även om primär och sekundär form av RLS, som det förkortas. Vad betyder det?
Men ungefär 60% har det som kallas en primär RLS. Mm. Och det är då att det är det som det kommer utan att man vet riktigt, man har liksom lite teorier bakom varför det kommer, men det är det som är det har uppkommit. Och de andra är när det är någonting annat som har gjort att det uppkommit, och då kan det vara allting ifrån dålig syre till förskäl, det vill säga att någonting är problematiskt med kärlen i benen, eller någon annan orsak till att de har dålig tillförsel. Det kan vara alkohol, det kan vara tobak. Det finns en massa, det kan också vara järnbrist, det är väldigt, väldigt vanligt att det är.
Så att det är en följd av en annan, ett annat tillstånd så att säga, snarare än att det är bara... Och primär RLS är, räknar man väl som liksom en genetisk snarare då?
Ja, än det är väl mycket ärftligt. Jag har för mig att jag läst siffror om 60% eller om det var... Så det är väldigt vanligt att det finns en genetisk komponent i det.
Jag förstår. Och det kan också, alltså det är en diagnos som kan förväxlas med lite andra tillstånd, inte minst hos barn där, alltså nu har vi pratat mycket om äldre, men det kan förekomma hos barn också. Vilka är de vanligaste tillstånden som RLS kan misstas för?
Men växtvärk, konstigt som det kan låta.
Okej.
Okay. Och sen så ADHD. ADHD, det är väl att man är väldigt rörlig i sängen, ofta nattetid kan man vara rörlig. Det är ju där mycket av tankarna kring tyngdtäcke har kommit in också, när det kommer just till ADHD och sömn. Så att där finns det en hel del diffdiagnostik att göra.
Just det, att det spritter i bena hos barn med ADHD, att de har mer energi och liksom mer tankar och svårt att somna.
Så kvällstid så börjar man bli lite tröttare, så är man kanske ute på restaurang eller på fotbollsträning eller något sånt, så kan man liksom inte hålla sig still.
Ja, och växtvärk, det kan man ju också, det är lätt att förstå varför, att det liksom, det pirrar lite i bena. Och så tänker man att det är det istället.
Tur att man slipper växtvärk, för ja, det var ju väldigt länge sedan jag hade det i alla fall.
Ja, verkligen.
Jag har krympvärk snarare.
Du, ett tillstånd som kan komma samtidigt som RLS är Periodic Limb Movements Disorder, eller PLMD. Vad är det för något?
Det är att man ofrivilligt rör benen under natten, eller rör kroppsdelar under natten, och det kan vara upp till 100 gånger under natten.
Okay.
Alltså, som liksom, man tänkte lite som en ryckning, eller att man liksom rör sig lite grann. Det behöver inte vara att du liksom knytnäven smäller till någon, men att man rör sig under natten.
Okay.
Och det stör sig. Men det kan finnas hos friska också, men det är mycket vanligare i samband med RLS.
Jag förstår. Även RLS återvänder vi till i nästa segment, men vi går vidare till den tredje av de sömnstörningar som vi kommer att fokusera lite mer på, även om det förstås blir översiktligt som vi sa ändå, men det finns ju mycket mer att säga om alla de här tillstånden. Men den tredje sömnstörningen är obstruktiv sömnapné, eller OSA som det ibland förkortas, eller OSAS, som det har kallats tidigare. Och vi har nämnt det flera gånger här, men vad är det för någonting?
Det är helt enkelt, det står för obstruktiv sömnapné, och är när vi hindras på något sätt i, alltså luftflödet normalt när vi sover går ner, och det finns en del problematiska saker med att andas när vi sover. Vi ligger ner, det är liksom inte, vi rör inte på oss, vi har gått ner i aktivitet i kroppen. Men det här är när det tas ett steg till och vi får liksom hinder, mer eller mindre blockader i luftvägarna. Och det finns massor av olika situationer där det kan bli värre. Det kan vara liksom att vi har halsmandlar som är för stora, det kan vara liksom käken på olika sätt. Så att något hinder i luftflödet.
Okej. Okay. Och om vi ser till diagnoskriterierna här med, finns det någonting att tillägga där? Alltså vad är kriterierna, och när är det liksom läge att söka professionell hjälp?
Men det som man ofta, det är bra att du frågar just när folk söker, för det vanligaste sökorsaken som leder till att man får den här diagnosen, det är ju ofta att man snarkar och att man är trött på dagen, det vill säga att man blir liksom trött. Men man behöver också ha, man kan också vakna upp, man kan också få diagnoser om man vaknar och inte är nöjd med sömnen, det vill säga du vaknar och är fortfarande lite trött på morgonen, och då talar vi inte om morgontrött, för det kan man ju få vara om man är då nattuggla och någonting är uppe alldeles för tidigt, men att man är ordentligt otillfredsställd med sömnen. Men
det låter ju mer som insomni, tänker jag, om man vaknar tidigt på morgonen och inte kan somna om och sådär.
Ja, mer om du vaknar när du tänker dig att du borde vakna, men att du känner att det här var inte tillräckligt med sömn. Jag har sovit från 10 till klockan 7 på morgonen och känner ändå så bara...
Sömndrucken på, och inte tillfredsställd i sömnen så att säga.
Men sen också så finns det i diagnoskriterierna mycket, alltså de här mätningarna, man ska ha en ordentlig sömnregistrering för att kunna ställa diagnosen, så att det, hur ofta tappar man andningen, hur ser syresättningen ut under natten, sådana saker.
Så det, alltså andningsuppehållen är centrala?
Ja.
Men också uppvaknanden kanske, eller?
Ja, man tittar också på uppvaknanden.
Okej, okay. Och du är inne på det här med snarkning. Det är någonting som i alla fall jag förknippar väldigt mycket med sömnapné. Måste man snarka för att få diagnosen sömnapné? Och vice versa då, kan man vara en stor snarkare som inte har sömnapné?
Man kan vara en stor, det kan man vara. Så att vissa snarkar utan sömnapné, vissa har sömnapné men snarkar inte. Men det vanligaste är en kombo av båda, snarkning och sömnapné. Att man har, alla som snarkar har inte sömnapné, men det är vanligt att med förekommande med ganska ordentliga snarkningar.
Det här är som jag förstått en av de vanligaste sömnstörningarna. Hur vanligt är det?
Ungefär 10%.
Okej, okay. Och om man ser till orsaker eller riskfaktorer och samsjuklighet och sådär, vad kan man säga om de sambanden när det gäller sömnapné?
Men ganska mycket kring det metabola spektrat. Det är mycket övervikt. Man kan se diabetes har också en samsjuklighet, men också saker som har som hjärtsvikt eller neurologiska sjukdomar som påverkar hur vi hanterar våra muskelspänningar i kroppen. Olika typer av störningar i själva anatomin är också försvårar också. Det här är ju väldigt viktigt att titta på. Det är väl därför också väldigt mycket öron-, näs- och halsläkare kommer in i det här. Och tandläkare för den delen faktiskt.
Okej, okay, varför då?
Nej, men för att det är käkanatomi, hur man okay. har med svalget. Så att tandläkare kan också bli sömnspecialister på.
Jag förstår. Visst är det så också att det är kopplat till övervikt. Och vi har pratat om tidigare att både insomni och sömnapné är vanligare hos kvinnor. Här är tvärtom så att det är män som det är vanligare hos. Alkohol, rökning och så vidare.
Absolut. Och övervikt är jättebra att du nämner det. För övervikt är en sån bra första åtgärd. Det kan vara nästan botande i vissa fall. Mm. Så att gå ner i vikt är... börjar man få de här problemen eller misstänker att man har det, så är det ju absolut att kontakta vårdcentralen för en dietist eller själv börja titta på kosten. En bra första åtgärd.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag fattar. Och precis som för insomni och restless legs så finns det olika svårighetsgrader. Men i värsta fall kan sömnapné få väldigt allvarliga konsekvenser, eller hur?
Absolut. Både trafikmedicinskt, det försämrar förmågan att köra, det kan få påverka hur du är på, om du har liksom farliga jobb. Jag kan tänka mig kanske att jag skulle inte stå och operera utan att, eller jag skulle för den delen inte vilja jobba som psykiater heller om jag är liksom trött, men operation av maskiner, annat sånt. Men också att det kan ge vissa somatiska komplikationer, stroke, hjärta, kärl, annat som påverkas av just den här nedgången i syresättning under natten som är så allvarlig.
Ja, jag läste någonstans att det var 2-3 gånger så stor risk för att råka ut för trafikolyckor om man har det här. Och att en svensk forskare som heter Torbjörn Åkerstedt, va, som har inte bara på den här diagnosen, men rent allmänt att, så här, att sömn är en lika stor eller till och med större fara för trafikolyckor som alkohol. Ja, så det verkar ju väldigt...
Då behöver vi bygga ut våra sömnsab.
Ja, precis.
Vad är det man brukar säga, att vi har ungefär 200 trafikolyckor i Sverige, eller dödliga trafikdödsfall i år, om året eller något sånt där?
Ja, precis. Så att det är, ja, det är väldigt allvarligt i värsta fall. Innan vi går in på kopplingen till psykiska diagnoser tänkte jag att vi skulle köra lite snabba nedslag i andra sömnstörningar där du får berätta lite vad det är för någonting. Om vi börjar med parasomni. Det finns en massa olika parasomnier. Vilka är de och vad går de ut på?
Nej, men där har vi ju sådana här konfessionella uppvaknande, det vill säga förvirring vid uppvaknande. Vi har sömngången, så här, ganska klassiker. Mm. Och där tänker man sig ju sådär att men man går ut i köket och brer sig en macka. Eller liksom. Mm. Men det kan vara, jag har till och med hos många av mina patienter sett sånt som att man faller rakt pladask när man är ute och går. Mm. Man har mikrat sin mobil i sömnen. Det kan vara som man går in i tvn. Jag menar, det är inte alls, och det är ganska besvärligt att behandla, som vi ska förhoppningsvis ändå komma in på några behandlingar sen. Det kan vara nattskräck eller sömnskräck, olika typer av mardrömmar av mer eller mindre allvarlig karaktär.
Vanligt bland barn, nattskräck.
Ja, och sen så har vi de här olika typerna av udda men väldigt jobbiga hallucinationerna, det som kallas hypnagoga och hypnopompa hallucinationer. Mm. Det vill säga hallucinationer vid uppvaknande och insomnande, där man kan tänk dig att du när du vaknar känner att det liksom är människor runt omkring dig, du kan se saker på täcket. Mm. Man kan tänka sig att det är riktigt obehagligt.
Ja, men det tycker jag också att jag har känt igen när jag var liten, och så att man har fått sådana saker när man vaknar upp, och det känns jävligt obehagligt.
Sen så har vi de här sömnparalyserna, det vill säga att man är liksom frusen i när man vaknar.
Det har jag också råkat ut för någon gång. Otroligt obehagligt. Ja. Vedervärdigt.
Och det är så där man sitter, när man hör om det så tänker man, det där kan inte vara så farligt, men man ska tänka på att allt sånt där som kommer i samband med sömn och stör sömnen och stressar den inför sömnen då också gör att man sover sämre. Mm. Så att det är inte alls någonting att fnysa åt, utan det är riktigt. Och sen så har vi en diagnos som är rätt kontroversiell just nu på grund av ett antal rättsfall, och det är ju sexsomni.
Okay.
Det vill säga, man säger väl, och det här är verkligen ett kontroversiellt ämne, men man säger att ungefär 2-3% av alla har någon sorts sån här, att de kan antingen liksom göra sexuella handlingar på sig själv eller på andra i sömnen. Och det här har varit aktuellt i ett antal våldtäktsdomar faktiskt.
Okej.
Så att
man är liksom medvetslös när man genomför
akten.
Ja. Och så finns det naturligtvis skäl då att misstänka att folk säger att de har varit medvetslösa då, eftersom den utvägen finns, så att säga.
Så. Absolut. Så att jag kan inte säga, det rättsliga av det är jag inte för, jag har inte varit involverad i några sådana fall, så att jag kan inte utvärdera, men jag vet att det är rätt kontroversiellt just nu ändå.
Jag förstår. Så parasomni är liksom ett paraplybegrepp för en massa olika sömnstörningar som är ganska olika, får man väl ändå säga. Vi går vidare till narkolepsi, som är en relativt ovanlig sömnstörning, eller väldigt ovanlig, drabbar runt 25-50 personer per 100 000, och den här sömnstörningen finns i två typer. Vilka är de två typerna och vad innebär narkolepsi för den som inte känner till diagnosen?
Narkolepsi innebär ju en dagsömnighet, och då kan man då diagnostiskt lägga till i typ 1 så är det hyfsat vanligt med det som heter kataplexi. Det vill säga att man får en tillfällig och väldigt snabbt påkommande och bortgång av en muskelsvaghet. Man kan tappa hakan eller bli svag i benen eller något annat. Och det finns oftast inte i typ 2. Så att det är lite så man särskiljer dem. Men den här dagsömnigheten är ju väldigt allvarlig och handikappande. Mm. Det är liksom att somna i gröten eller liksom somna snabbt mitt på dagen. Det är inte att
i leka. Klassrummet eller man får väl inte ha körkort till exempel om man har narkolepsi. Sådär.
Det är väldigt hård restriktion på körkort. Det är liksom, för att man kan verkligen somna direkt. Det är lite, man har väl inte, jag har inte sett så mycket samband med epilepsi, men det är ju en lite i samma fara, alltså lite, finns det lite samma typer av faror med det? Man kan somna mitt i någonting.
Just det. Det här är annars förknippat med Pandemrix, heter det väl, det här vaccinet.
Japp, och det är ju, när vi pratar vaccin, och du är ju, du är ju ändå, du har ju varit väldigt liksom, du har ju följt covid ganska, ganska väl, så är det ju just bara det vaccinet där man har sett, alltså jag kan inte säga att jag har läst någon annan studie på något annat vaccin där jag sett, förutom då det här svininfluensavaccinet som kom, var det 2008?
Ja, 2007, 2008, det var länge sedan i alla
fall. Och så det som man ska minnas när det kommer, för att det ändå, när vi är inne på vacciner så är det viktigt att man pratar kring vacciner, det är att det var en väldigt, man såg en, normalt så stressar man ju inte fram vacciner. Nej. Covid var ju, det var ju någonting annat. Vi vill helst glömma det just nu, även om det är väldigt mycket på uppgång. Men då också så var det som man såg i Nordamerika och Centralamerika, att det var så otroligt dödlig influensa för många. Så då behövde man göra det, och då stressades det väl fram lite med testningarna. Men det sker väldigt ovanligt att man gör på det sättet med vacciner. De testas.
Precis, så att man ska inte bli anti-vaxxer för att det här har skett. I den här boken vi har läst, Sömn vid hälsa och ohälsa, finns det 10 sidor om narkolepsi. Så det kan vi ju kanske rekommendera. Men vet du annars någonstans man kan få mer information om just narkolepsi, eftersom vi tar det ganska snabbt här?
Jag tänker mig att vi i avsnittet länkar till Socialstyrelsens hemsida, som har en fantastisk översikt på sina, under sina så här sällsynta diagnoserflikar, om vi kan länka.
Och där finns det narkolepsi.
Ja, men det finns en bra översikt över narkolepsi med mycket fördjupningsmöjligheter.
Då länkar vi till det, helt klart. Du, vi fortsätter till hypersomni, som är nästa sömnstörning. Jag tänkte att vi kunde nämna lite kort i alla fall. Vad är det, och hur vanligt förekommande är det?
Det är helt enkelt ökad trötthet. Alltså man är tröttare på dagen. Och det är ungefär i 5% av fallen. Och det är viktigt att vi går tillbaka till narkolepsi, som ger liksom snabba insomningar. Mm. Mera, så skillnaden är, skulle jag säga, mer att den ena är mer en svårighet att reglera vakenhetsgraden. Det vill säga att du mest hypersomni, där är du tröttare mer. Du har liksom ett ökat sömnbehov.
Man sover väl längre
Man
också.
Sover längre och har mer av ett sömntrycket är högre, kan man säga.
Jag förstår. Jag tycker mig ha hört att hypersomni hos att det liksom hos personer med depression kanske är vanligare vid säsongsbunden depressioner, utmattningsdepression och sådär. Även om jag gissar att det är svårt att säga någonting säkert där, eftersom det inte finns någon liksom jättetydlig gränssättning mellan vanliga depressioner och säsongsbundna depressioner eller utmattning. Känner du igen det också, eller?
Jag känner, jag väl någon gång kanske det har passerat förbi mig, men jag tycker att allting som särskiljer depressioner och tittar närmare på vad som skiljer de olika depressionerna, kopplingar till sömn och annat, är väldigt spännande. Så att jag hoppas att jag ska nog läsa på lite mer om det, om det finns något mer att läsa. Annars följer det.
Du, finns det några andra sömndiagnoser du vill nämna lite snabbt här innan vi går vidare?
Tänk bara att man kan tänka kring och veta att det, känner man att man är väldigt avvikande även utöver de här då kronotyperna eller saker med dygnsrytmen som är fel, så kan det också vara värt att söka för. Och vi ska väl lite gå in på det i alla fall när det kommer till psykiatrisk samsjuklighet, för det finns ett par psykiatriska sjukdomar också som kan gå med det här, och det kan man jobba med.
Yes, och angående kopplingen till psykisk ohälsa så finns det såklart mycket att säga. Jag tänker att vi ska prata lite om ett par olika diagnosers koppling till sömn och sömnstörningar. Men en övergripande sammanfattning i boken som jag tyckte lät ganska vettig, Marcus, det var den här. En neurologisk förklaring till sambandet mellan sömnproblem och psykisk ohälsa är att kommunikationen mellan de delar av hjärnan som är involverade i känslor, amygdala och prefrontala hjärnbarken, påverkas av hur vi sover. Sömnbrist innebär därför starkare känslor och sämre känsloreglering, medan en välutvilad hjärna har bättre tillgång till exekutiva funktioner såsom att bromsa sig själv, skifta fokus och motivera sig själv. Konkret innebär detta att personer med sömnbrist reagerar starkare på känslomässiga triggers som olika stressorer, men har svårare att reglera sina reaktioner än personer med god sömn. Slutcitat. Och det här är ju bara en övergripande hypotes, eller vad man ska säga, men att dålig sömn försämrar funktionen i hjärnan som behövs för att liksom hålla humöret i schack, det är väl en rimlig grundtanke då?
Det är det absolut. Jag gillar också sådana förklaringar, för att det är ju klart att man kan grotta in sig på neurobiologi och tänka att det ena eller andra, men det är, ibland är också liksom de lite enklare neurobiologiska förklaringarna kan nog faktiskt också stämma, och det här låter, jag gillar förklaringen.
Det låter rimligt.
Det gör det verkligen, och då gnäggar det, så är det inte alltid en zebra.
Du, om vi går direkt till depression då, där finns det lite olika siffror på hur vanligt olika sömnstörningar är. Ohejon 2007 uppger exempelvis att någon studie visat att 60% av patienter med depression också lider av insomni. Och det är inte så konstigt kanske, eftersom ett av 9 diagnoskriterier för depression där man måste uppfylla 5 är just sömnstörning. Även 3 andra av kriterierna är lite angränsande, tänker jag. Energilöshet, psykomotorisk agitation eller psykomotorisk stämning, alltså att man rör sig långsammare, pratar långsammare, tänker långsammare och så vidare. Och svårighet med koncentration, tänkande och beslut. Så det låter liksom redan på diagnosstadiet här som att kopplingen mellan depression och sömn är väldigt stark per definition, så att säga.
Är det du säger, att du vill att det ska vara sömnmedicinare som håller i depression framöver? Jag hör en sån flörtning. Men det stämmer ju helt klart. Sen så måste man ju också tänka, och det började jag fundera på nu när vi förberedde oss, att om 60% av alla som har depression är ju väldigt vanligt. Vi behöver ju inte gå in på depression så mycket idag, men depression är väldigt vanligt. Och tänk den tanken om det är, man tänker på det omvända, det vill säga alla som söker, för det är också väldigt vanligt att man söker för sömnstörningar på vårdcentral. Mm. Är det inte så då att kanske man missar en massa depressioner som man kanske skulle, att man kanske skulle ställa några enklare frågor, eller skulle finnas de man skulle kunna göra? Det är en tankevärd att tänka. Det finns väl också en hel del, det finns väl studier som visar att sömnstörningar leder till svårare att reglera suicid, alltså kring suicid, risk och annat. Så att det är absolut, så borde man tänka kanske lite mer på de som sover dåligt och fråga mer om depression och annat.
Ja, men det är väl också en rimlig tanke att tänka sig att det är lite mindre genant att gå till vårdcentralen och säga att man sover dåligt än att säga att man tycker livet är meningslöst och att man har depressiva liksom problem sådär. Så det kanske kan vara ett sätt för, jag tänker kanske typ äldre män kanske, nu bara är väldigt fördomsfulla, men kanske gå till vårdcentralen och klaga på att de sover dåligt för att de inte riktigt vågar erkänna att de har andra problem också, så att säga.
Absolut. Jag hoppas jag inte blir så nu när jag har blivit äldre.
Du, jag minns också att när jag läste Elias Erikssons outgivna manus om psykofarmaka, så skrev han om lite olika så här indicier som pekade på att åtminstone vissa depressioner, särskilt allvarliga depressioner, kan vara kopplat till liksom störningar i dygnsrytmen. Det var till exempel just det här med tidiga uppvaknanden som är vanliga vid depressioner, och särskilt djupare depressioner. Det fanns också vissa fynd i sådana sömn-EEG-mätningar och hormonnivåer hos deprimerade och så vidare. Jag tycker att det är en intressant tanke att depression och dygnsrytm hos somliga kan vara liksom väldigt intimt förknippade.
Men det finns väl ganska mycket där som talar för det. Det finns kopplingar till att de allvarligare har mycket koppling till dygnsrytmen. Man ser de här tidiga uppvaknandena på morgonen, att man har svårt att hålla sömnen hela vägen in. Det är visst att det finns någon sorts liksom, lindring framåt kvällen, och lite hormonella teorier. Det finns också att det finns någon sorts, man kan liksom, det finns lite tankar kring om man inte sover, hur det kan funka på depressionen, och även om man tittat på EEG och REM-sömn.
Ja, så att man kan tänka sig att depression i en del fall kan vara lika mycket en sömnstörning som någonting annat. Jag tycker det är en intressant tanke i alla fall. Du, om vi hastar vidare, bipolär sjukdom är också en sån sjukdom där sömnen känns väldigt central, och inte bara som en konsekvens av sjukdomen, utan att även kanske att det finns ett liksom tydligt dubbelriktat samband där sjukdomen inte bara gör att man sover sämre, utan att det också kan vara så att dålig sömn utlöser ett skov. I boken skriver de så här: under de depressiva skoven är det vanligt att ha sömnproblem av liknande sort som vid unipolär depression
är medan maniska och hypomana skov präglas av sömnlöshet och upplevelsen av minskat sömnbehov. Det är även vanligt att ha sömnproblem mellan skov, och de personer som har detta har som regel svårare bipolära problem och högre risk för nya episoder. Det finns därför goda skäl att anta att sömnproblem utgör en riskfaktor för nya skov. Vad tänker du om det här, Marcus?
Man kan inte nog överskatta hur viktigt det är med att hålla ordning på sömnen hos bipolära personer i sin närhet. Det är en sånt, det är så, jag jobbar ju inte varje dag med bipolära patienter, ska sägas, men det är de jag har träffat och när jag har varit involverad, det är så himla viktigt med sömn i det här fallet. Och det kommer vi märka lite när vi kommer in på behandling, hoppas jag också, att det blir lite mer exkluderande. Alltså det som man kanske hade dragit sig för vid en insomni-diagnos eller vid en depression, kanske man måste ta till i medicinväg hos en bipolär sjukdom. Under kontrollerade former förstås, men att det blir någon sorts motor i de hypomana eller maniska skoven att man inte sover.
Mm. Jag tänkte faktiskt på det när jag intervjuade Cynthia Bjulik, så sa hon att om man har ätstörning, framförallt anorexi, så här, det man ska passa på kanske resten av livet, det är energiunderskott. Och i hennes fall då så syftade hon på energiunderskott som är att man inte har fått i sig tillräckligt näring. Hon nämnde till exempel att man, när man ska gifta sig, så kanske man får för sig att man ska komma i sin liksom bröllopsklänning och sådär. Och då sa hon att det är liksom ett no-no när det gäller folk som har haft anorexi, att så får man inte göra, för då kan det utlösa ett, och jag tänker att det kanske är samma sak här med depression och bipolär sjukdom. Så att energiunderskott i termer av att liksom fuska med sömnen kanske är ett big no-no. Liksom när det
helt
är
sant.
Vi kommer att prata mer om det här i behandlingssegmentet, men eftersom sömnbrist anses så riskabelt vid bipolär sjukdom, så har man anpassat den här KBT-behandlingen för just bipolär sjukdom och där uteslutit det som kallas för sömnrestriktion. Och det understryker väl ytterligare kanske vikten av sömn vid bipolär sjukdom, eller hur?
Ja, det är mycket kring bipolär sjukdom som man ska vara försiktig med. Och när man nu ändå nämner det, du har haft massor om bipolär sjukdomar, men för de som kanske inte har lyssnat på de avsnitten, så är det ju så, ett bipolärt skov eller ett maniskt skov är ju väldigt, alltså man ska inte underskatta faran i det. Det är riktigt, man måste ha stor respekt, så även risken för det, så som om man testar sömnrestriktion. Och det kan mycket väl de här patienterna vilja, särskilt kanske i en depressiv paus eller någonting annat. Då önskar man vara väldigt försiktig med att råda specifikt emot.
Jag förstår. Du, om vi går vidare till ångestsyndrom, så hade jag nog kanske gissat att det var rätt vanligt med sånt problem där. Men det verkar vara ofantligt vanligt, eller hur?
Men är det inte bortåt mellan 70-90% som har insomnisymptom? Det är liksom, det är riktigt, riktigt vanligt, och det är men också det här, ibland pratar man väl om vargtimmen, det har du säkert nämnt någon gång, med det här med perioder på natten när man är mer benägen att få panikattacker och liksom, så att det är vid ett paniksyndrom så är det här ett stort besvär.
Just det, precis, nattliga panikattacker, det har jag fått själv, och det är otroligt obehagligt, så att egentligen så kanske inte så konstigt med men jag stöttar ändå till lite grann på den här statistiken, 70-90% som med ångestsyndrom som hade insomni, tror jag var, enligt någon studie. Alltså, det var oväntat högt ändå, tyckte jag. Jag tänker att PTSD är också en sån här, nu är det i och för sig, räknas väl inte det som ångestsyndrom längre i senaste DSM, men det är ju väldigt kopplat till ångest i alla fall. Och där är väl också sömn väldigt centralt, intressant.
Absolut, mardrömmar är ett av de centrala syndromen, eller symptomen, som har liksom återkommande mardrömmar, väldigt stora svårigheter med sömn och dålig sömn. Så det är viktigt att fråga om, och dyker det upp när man sitter och pratar om sömn, så är det en sån sak som man alltid ska dra öron åt sig. Återkommande mardrömmar kopplade till någonting man har varit med om.
Ja, fråga om trauman och sånt där, för att det kanske är, ja, se ifall det kan vara PTSD snarare. Du, jag tycker att det verkar överlag som att även sambandet mellan ångest och sömnproblem som typ insomni är dubbelriktat. Alltså att ångesten kan orsaka sömnproblem, men också tvärtom, att sömnproblem kan ge ångestsyndrom. Och det känns ju logiskt att ångest så att säga, gör det svårt att sova, och att liksom dålig sömn också gör oss mer benägna att älta och har svårare att hitta lösningar på problem och tänka hjälpsamma tankar, så där, som den här liksom övergripande hypotesen som vi nämnde tidigare. Samtidigt så hör jag Amir Sariaslans stränga stämma i bakhuvudet. Det kan vara överlappande genetik som är förklaringen till att man hamnar både på ångesten och i sömnproblemen, så att säga.
Och det stämmer det, men det är ju väldigt, det har du ju sagt när du pratar om honom, det är väldigt komplex genetik vi har att göra med, så att det kan nog absolut stämma, och särskilt när vi pratar om det här med dygnsrytmstörningar och depression. Ja, det är ett spännande tid att vara i sådana fält. Jag har med liksom AI som analyserar genkombinationer och sånt där. Vi får se vad som rasslar fram.
Du, jag tänker att vi ska avsluta det här segmentet med lite neuropsykiatri. Det verkar ju som att sömnsvårigheter är vanligt hos barn med ADHD. Enligt Winshank och kollegor från 2017 så verkar sömnproblemen dessutom bara öka med åldern. De skriver i den studien med hänvisning till en annan studie från 2014 av Fisher, tror jag, om jag minns rätt, att sömnbesvär rapporterades signifikant oftare hos vuxna, 80%, än hos barn eller ungdomar, där de förekom hos 74 respektive 41%. Så att här verkar kopplingen vara väldigt stark redan från barndomen, men sen bara bli ännu värre, så att säga.
Det blir den absolut. Och tänk på att sömnbesvären också kan försämra grundsymptomen med koncentrations, alltså minne, koncentration, annat. Så har du sömnbesvär så blir ju också själva ADHD värre på ett sätt.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, det låter verkligen som att det är så. Jag tänker att det är också så att centralstimulerande läkemedel, som ju är räddningen för många med ADHD, men jag läste att det tyvärr då kan ha liksom sömnstörande effekter, och det låter ju som extra dåliga nyheter tyvärr för de som har ADHD.
Absolut, det är väldigt, men ofta med en ganska sträng reglering av när man tar de här centralstimulerande läkemedlen som metylfenidat eller vad det är, så kan man klara sig, men det krävs att man är ganska noggrann med när man tar dem och lär sig sin kropp lite, när går de ut, för annars kan det bli jättesvårt att sova. De är ju stimulerande.
Precis. Du, jag tänker att vi slutligen också kan nämna autism och även där, nu börjar det bli ett återkommande tema här märker jag, men även där verkar kopplingen vara liksom väldigt, väldigt uttalad. Hur pass vanligt är det med sömnproblem vid autism?
Det är mycket vanligt. Ofta beskriver de både rytmstörningar, alltså att själva sömnrytmen är störd. Det kan vara sådana saker exempelvis som att man har 25 timmar på ett dygn. Så att jag har träffat patienter som liksom har en klocka som går en timme för mycket, om du förstår, eller en timme för lite. Så man liksom nästintill över en vecka eller en månad ställer om sin, sin dygnsrytm. Och det kan också vara vissa som beskriver att de har väldigt liksom sönderslagen sömn på många sätt. Vaknar upp mycket men liksom inte av några vettiga skäl för dem. Men jag har också, innan vi liksom rundar av det här segmentet, så har jag också ett annat, du vet ju att beroende står mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är ju så att sömn, både när man dricker för mycket, har ett alkoholberoende, ska ta sig ur ett alkoholberoende, vid cannabisberoende, opioidberoende, så sömn är väldigt ett stort problem inom beroendemedicinen och påverkas också av att det är svårare med läkemedelsvalen också.
Så. Ja, jag minns att när vi pratade, när vi planerade det här avsnittet, så frågade jag lite grann om det sen, men jag tänker att min fördom, eller vad ska jag säga, min tanke var att det måste ju vara var i princip varje patient har någon form av sömnproblem. Det kanske är lite överdrivet, eller?
Jo, men det är, nej, ja, det är på min mottagning som handlar opioidberoende, så skulle det inte vara helt osant faktiskt. Så okay. Det är väldigt vanligt och är också en central del, ofta med vi, särskilt vid alkohol eller cannabis, men också vid opioidberoende, hur man lyckas ta sig ur det, att man ändå får lite ordning på sömnen till slut.
Är det någonting du vill lägga till i det här segmentet, förutom det du just gjorde med beroende och så här, innan vi går vidare till behandlingsdelen?
Jag tror vi har fått med det mesta.
Ja, där var vi i mål med denna, den andra delen av vår ambitiösa sömnspecial, om jag får säga det själv. Återstår bara för mig att säga tack för visat intresse, och om vi inte ses i Ystad på onsdag, så hörs vi i nästa avsnitt istället, eller så ses vi på Umeå universitet senare i mars. Ta nu hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då.